en podcast från Aftonbladet.
Trodde ni att det skulle gå mig obemärkt förbi att det tisseltasslas om en uppföljare till Lindsay Lohan och Jamie Lee Curtis film Freaky Friday? Nonne non, gumman hänger med i snacket. Men frågan är, behövs det verkligen när vi har en livslevande kroppsbytarkomedi? Eller kanske tragedi mitt framför våra näsor i riksdagen? I dagens avsnitt kommer vi titta på hur partiledarna klarar av att spela rollen i varandras avlagda kostymer. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, My Råvedder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, nu närmar vi oss julen.
Mysigt.
Vad är den liksom mest påtagliga känslan inför julen för er? Är det mysigt för dig, My?
Just nu är jag lite trött.
Ja.
Men jag ser verkligen fram emot julen. Det ska bli mysigt.
Vad säger du, Lena? Är du en julis?
Jag är egentligen en jättejulis. Och det härligaste jag vet är att på juldagens morgon värma glögg, ta en skinkmacka och sen gå och lägga mig igen.
Så gosigt. Gud så gosigt. Jag känner mig redan utbränd, men det
av julen.
Av julen innan den ens är ätt.
Jag har redan varit klar med alla julklappar i november, ja. Så att jag är
förvånar ingen My Råvedder. Helgens stora grej i svensk politik var ju såklart att Agenda hade en partiledardebatt, den första efter regeringsbytet. Vad var er övergripande känsla efter att ha sett den här debatten?
Alltså vet de inte att valrörelsen är över? Det kändes inte så, för att den här sittande regeringens svar på nästan alla frågor var ju att vi vann, ni är sura för att vi vann.
Det var verkligen dagisnivå.
Ja, det är väl lite så här att vad som man hoppas få höra nu är ju politiken. Vad vill man göra? Alltså det saknas ju inte utmaningar att ta tag i politiskt. Jag tyckte att de hade väldigt bra ämnen i den här debatten där man hade kunnat fylla dem med politik, men där de liksom bara tjafsade om hur gör vi och vad har vi för relation till varandra och vem vann och vem förlorade istället för att liksom svara på frågor med sin politik.
Jag tyckte att det var en väldigt tydlig manifestation av hur ombytta rollerna verkligen har blivit nu mellan de två sidorna i politiken. Om inte annat så var ju Magdalena Andersson väldigt noggrann med att påpeka detta.
Allvarligt talat, Ulf Kristersson, valrörelsen är över. Du är statsminister nu. Och att sitta och klaga på förra regeringens politik, det kommer inte lösa svenska folkets problem.
Så, idag ska vi gå igenom partiledarna för att se vilka roller de har haft, vilka de har nu och dra lite i den nya kostymen för att se hur passformen är. Vi kan väl börja med högersidan och en riktig debattfavorit, Ebba Busch. Tidigare, framåtlutad, drivig retoriker, inte rädd för rekvisita, kan alltid hitta en anledning till att saker är andra sidans fel. Använder ofta vanligt folk hon har träffat som exempel, typ jag träffade Berit 92 som har ett problem som visar på att förra regeringen är dåliga. Hur sitter den nya kostymen som energiminister och vice statsminister egentligen?
Alltså, jag tycker ju att hon ägnar sig åt att försöka förklara, eller bortförklara snarare, ett vallöftesbrott istället för att säga som det är. Mm. Och hon har ju sagt det lite grann någon gång, men faktum är att vad den här nuvarande, de partierna som ingår eller står bakom den här regeringen, de lovade ett högkostnadsskydd för elen och det skulle vara på plats den 1 november och pengarna skulle betalas ut före jul. Det är idag inte många dagar kvar till jul. Pengarna är inte i sikte. Det är inget högkostnadsskydd som längre diskuteras. Och det får man nästan vara glad för det hade ju kostat typ 30-40 miljarder i månaden. Och så att hennes historieskrivning har mycket lite med verkligheten att göra.
Men kommer hon undan med det? Alltså... Ja.
Nej. Nej, alltså stödet för regeringens och dess stödparti sjunker kraftigt. Förtroendet för samtliga partiledare som ingår i den här konstellationen, den kvartetten, sjunker också kraftigt. Så de kommer inte undan med det.
Ja, för allra mest av alla var det väl Ebba Buschs förtroende som sjönk. Det kom ut
en undersökning från Aftonbladet. Demoskop, precis, Aftonbladet Demoskop, som sa att förtroendet hade rasat, för henne då, hade rasat med 7 procentenheter, mest av alla partiledare. Varför tror du det är så, My?
Men för att det här är den stora skillnaden med att sitta i opposition, där hon är ju väldigt bra, där hon ju har varit under hela sin partiledartid. Mm. Man kan vara lite slängare och man kan liksom, man kan presentera saker som man i grunden kanske inte är helt hundra på att de går att genomföra. För det är ju någonting som hon har väldigt svårt att svara på nu. Det här med att du måste ha vetat att de här vallöftena inte gick att infria.
En annan väldigt viktig grej med Ebba i debatter har ju varit att hennes roll mycket har varit Ulf Kristerssons vapendragare. Hon har liksom, hon har ju gått på som en ångvält, vilket har gjort att han har kunnat vara mer lugn och statsmannamässig, eller som han har kallat det för, den vuxna i rummet. Hur har det läget på Ebba förändrat sig nu när hon inte längre är i opposition?
Men hon är ju väldigt bra på imagebyggande.
Ja.
Hon beskriver sig själv som PR-konsult när man frågar henne vad hennes yrke är. Det är lite svårt att veta vad det baserar sig på, förutom då att hon är väldigt bra på att bygga image inom politiken. Så hon försöker ju skapa, precis som Lena säger, hon försöker ju liksom revidera bilden nu. Hon försöker skapa en annan bild av vad det är som har hänt. Och hon försöker också skapa en bild av sig själv som statsråd. Vad hon tänker, att hur är ett statsråd? Så hon har ju en helt annan framtoning. Sen tycker jag ändå att om vi tittar på den här debatten, så när det liksom blev lite tjafsigare i slutet mot debatten, så tappar hon ju lite den här imagen av liksom statsrådet som är lugn och sansad. Mm. Det kommer ändå fram någonting annat. Samtidigt så är vi ju tidigt i mandatperioden, så att om hon vill bygga den här personan, mm, så kommer den ju vara färdigbyggd till nästa valrörelse. Om hon liksom håller sig fast vid att det här är den personligheten hon vill visa upp.
Alltså det var ju fruktansvärt pinsamt när hon sa att hon pratade, det hon sa var sant och ärligt. För då blev det ju en stor tystnad och sen ett hånflabb utan like. Och det var faktiskt, det var det roligaste som hände på den här debatten, måste jag säga.
Vilken var det som fnissade? Jag hörde Per Bolund. Var det Norsi också som skrattade?
Jag vet inte.
Det var väldigt skojigt.
Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig.
Också det här med att så här, man får inte ljuga på tredje advent.
Jag visste inte detta.
Jag visste inte detta. Vad får man inte göra på fjärde advent?
Det är tredje advent. Väldigt många svenskar tittar kanske inte ens på den här debatten. Man funderar på hur man ska få ihop livet. Man vill kunna fira jul med sin familj. Låt oss inte citera varandra så ovärdigt i tider utav ökad populism och polarisering.
Jag
har aldrig... Ja, men då kan vi gå tillbaka och titta ordagrant på vad jag sa.
Vi går vidare till Liberalernas Johan Persson.
Vi kommer ju inleda det här arbetet med att fortsätta de höga målen. Fortsätta med att jobba med teknik som är framåtlutad. Vi har ju den klimatbudget som är den näst högsta i svensk tid någonsin.
Men Johan Persson, du kan få utveckla det sen. Men
höga frågan, mål för att Johan Persson, satsa på detta.
Ursäkta.
Retoriskt kanske inte den kvickaste katten i sandlådan, men det behöver man ju inte alltid vara. Hur har övergången från hela Sveriges korvgubbe till arbetsmarknads- och integrationsminister gått för honom?
Ja, inte så bra. Och jag är väldigt ledsen för
fladdrig,
det. Ja, alltså jag är väldigt ledsen över det, därför att jag tycker om Johan Persson.
Ja.
Han är liksom en snäll och varm människa i min uppfattning i alla fall. Men det går ju, har ju inte gått så bra. Det kan man verkligen inte säga. Och det som kanske uppskattades förut, nämligen hans skämtlynne, delvis skämtlynne, har nu slagit fel, kan man väl säga.
Det funkar inte när man sitter på makten, menar du, eller?
Nej, och framför allt, jag tror ju för sig att man kan skämta. Men man måste vara lite stringent i sina skämt. Det måste vara liksom akkurat.
Och det har vi inte här.
Nej. Alltså problemet är att han verkar illa förberedd. Och, det verkar som, oj, han kom på en kvart innan. Jesus, det är partiledardebatt. Jag kastar mig i en taxi. Och sen så kommer han in med slipsen liksom över axeln. Och hasplar ur sig något helt enkelt. Bara för att, ja, nu är jag ändå där, måste säga någonting. Så, och det där, alltså...
Någonting surt också brukar det vara.
Ja, och det, jag måste säga att om det är någonting man lär sig som journalist, så är det att vara förberedd. För annars är man i underläge. Och det är kanske en lärdom som Johan Persson skulle ta till sig.
Vi minns ju alla hur Sverigedemokraterna före valet utnämnde liberalismen till sin största fiende och att Liberalerna då svarade med att de inte kunde vara stoltare över det. Nu har Johan Persson på sig en möjligen inte så bekväm uniform där han ska stå bakom en migrationspolitik som alla verkar vara överens om är Sverigedemokraternas. Hur sitter de nya kläderna på Johan Persson? Hur klarar han det?
Ja, de sitter inte så bra. Men samtidigt måste jag säga att det är ju inte så att han försöker dölja att de har lagt all sin politik i malpåse för makten.
Nej.
Utan...
Och det är väl en fördel då?
Ja, men det är ju ändå ett plus. Att om man gör en sån här kraftig uppoffring av sitt liksom partis, en av liksom partiets kärnvärden, då får man ju stå för det. Alltså problemet för Johan Persson där är ju oberäkneligheten. Hur länge kan han stå för det?
Herr statsminister Ulf Kristersson då?
Vi fick mandat av de svenska väljarna att lägga om den svenska energipolitiken, för ni förlorade valet. Vi fick det mandatet och det pågår nu.
Som sagt, han har ju jobbat ihärdigt med sin image som den vuxna i rummet och särskilt i debatterna inför valet. Då lät han ju de andra fightas högljutt och vevigt och sen kunde han komma in i lugn och ro och säga saker som lät förstående men ansvarstagande. Och nu är ju han den vuxnaste av alla i rummet, statsminister och allt. Hur passar den här kostymen Ulf Hjalmar Ed Kristersson?
Jag visste inte ens att han hette Hjalmar, vad kul.
Jag tog reda på det. Ja.
Nej, men jag tycker Hjalmar, han måste sluta med det här och säga att när vi vann valet, eftersom han inte gjorde det. Han, KD, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tappade stöd. De förlorade valet som vart och ett parti. Att Ulf Kristersson är statsminister beror på Jimmy Åkesson. För att Jimmy Åkesson har bestämt sig för att det tycker han verkar fint, för då kan han få igenom Sverigedemokraternas politik.
Det som jag tyckte var så fascinerande i den här debatten i söndags, det var att Ulf Kristersson inte svarade på en enda fråga med svar om sin egen politik.
Mm.
Utan att det var mycket det som Lena beskrev här, att det var liksom bara så här, ja men ni då, vi har vunnit och ni är så småsinta och nu har vi fått mandat att göra saker, men vad?
Mm.
Och det, vad jag inte förstår, det är ju att det finns ju en massa politik. Tidavtalet är ju fullt av politik. En budget är full av politik. Det finns ju en hatt att dra av när man får fråga vad vill ni göra, och ändå så valde han att inte svara med liksom sakpolitik. Och jag förstår inte varför. Varför pratar han inte om politik i en sån här typ av debatt?
Jag har en teori.
Ja, berätta.
Scenskräck. Jo, men faktiskt. Jo, men kolla här. Kolla här. Alltså, det är ju läskigt att få det man vill ha. Alltså det är alltid väldigt läskigt att få det man vill ha. För nu måste han ju liksom prestera. Nu måste han vara statsminister. Och nu har killen liksom anlänt till en buffé av bajsmackor som är liksom samhället här och nu. Det är mycket problem, det är tufft, det är liksom elen, det är allting som står där. Och det ska han lösa, och han har sagt att han ska lösa det. Det är klart att man blir skraj. Och då är det lättare att bara skjuta på alla andra istället för att säga vad man själv står för. Min teori. Varsågoda.
Vilken intressant analys.
Ja.
Som mänsklig.
Mm. Sån är jag. Inkännande medmänniska. Lol. Nej, men kan det vara det? Att, det liksom, att han bara behöver lite tid på sig? Han kanske
men
inte
jag
kan
tycker
liksom
att Ulf Kristersson är väl alltid så att han aldrig svarar på frågor.
Aha, det här var ingenting nytt.
Nej, alltså det är hans liksom strategi. Svara aldrig på en enda fråga. Då kan aldrig bli naglad vid något blank.
Så vad ska den här showmannen tänka på då till nästa debatt?
Men bara svara på några frågor då. Alltså, men jag håller med Lena det här med att komma så att man verkar som att man kommer påläst.
Ja.
Det är ju liksom,
gör hem, liksom
det är ju det viktigaste. Man kommer och det verkar som att man kan allting om det man ska prata om. Det är ju imponerande.
Mm.
Och så inte hålla på och säga att vi vann valet, eftersom det är uppenbart, annars skulle du inte kalla sig för statsminister. Det är inte uppenbart att du vann, men det är uppenbart att du
är statsminister.
Ja, det är uppenbart att du är statsminister. Och sen så inte hålla på och säga så här, när jag var i Europeiska rådet och när jag pratade med Macron eller någonting.
Fråga bara Macron, han sa till mig att...
Skit i epauletterna, jobba.
Ja.
Liksom kavla upp ärmarna, gör något.
Hold up. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi går vidare till Jimmy Åkesson.
Å ena sidan så säger man att ja, men vi ser problemen i samhället. Vi förstår att det här har blivit stora problem och vi tänker göra någonting åt det. Det verkliga skiftet skedde när Socialdemokraterna och Miljöpartiet av alla partier stramade åt invandringen. Sen säger man ändå att man inte är beredd att göra det som krävs i nästa andetag. Och det är ju inte trovärdigt, utan det är ju rent hyckleri. Ni är helt enkelt inte beredda att göra det som krävs för att få ordning på Sverige. Och det var ju också därför som väljarna valde den här sidan i valet istället för den här sidan.
En vanlig sak som har sagts om hans nya roll efter valet är ju det här med att han står för mycket av politiken som regeringspartierna ska driva, men att han själv inte kommer behöva ta ansvar för den eftersom han inte är med i regeringen. En så kallad guldsits. Så vad har ni för känsla av honom i den nya rollen? Hur har han anpassat sig?
Inte jättebra, för att han är ju fortfarande så att man känner att han gärna vill gå på. Och sen så, men han är ju en otroligt duktig debattör, så han inser ju att jag kan inte bara puckla på Ulf här mitt i alltihop, tänker ju han. Mm. Och så är han ändå liksom lite på offensiven, fast inte lika mycket som förr.
Man behöver inte ta så mycket plats. Han har ju liksom ett finger i alla syltburkar nu. Och det kommer komma till honom. Han behöver inte jaga någonting. De har ju gjort liksom ett otroligt... Det här avtalet är ju otroligt på ett sätt att liksom, den här regeringen har ju bundit upp sig att gå till Sverigedemokraterna med all politik. Mm. De behöver bara sitta där och vänta.
Men det säger ju någonting om en person att ha det otroliga tålamodet.
Verkligen.
Alltså jag kan inte se många av de andra kunna sitta så still.
Alltså jag måste säga att jag håller helt med det här. Men Jimmy Åkesson är ju då, till skillnad från två andra partiledare som jag pratat om här alldeles nyss, han är ju påläst och långsiktig. Mm. Siktet för honom ligger ju nu på 2026. När han anser att de ska ta plats i en regering om det är parlamentariskt möjligt. Och så att han håller väl helt enkelt, jag uppfattar det som han håller på lite och liksom ja, läser in sin nya roll helt enkelt. Han är som en skådis, så nu har han fått en ny manusbunt här.
Innan vi går vidare till vänstersidan så ska vi såklart göra ett stopp i den breda mitten, nämligen hos Annie Lööf. Hon korades enligt Demoskop på uppdrag av Aftonbladet till söndagsdebattens vinnare på delad plats med Magdalena Andersson. Håller ni med och varför?
Ja, jag håller helt med. Och jag tycker det var väldigt roligt att se. Annie Lööf, hon räknar ner här alldeles tydligt, och hon gick loss och hon gjorde det bra.
Nu är det du, Ebba Busch, som har ansvar för det här. Leverera nu och skyll inte på någon annan.
Vad var bra?
Nej, men hon var ju spetsig. Hon gav sig inte. Hon ställde till exempel Johan Persson vid skampålen, tyckte hon själv. Och jag tyckte hon var jättebra.
Och hon hade gjort läxan, det märktes.
Absolut. Ja. Hon kommer aldrig oförberedd. Mm. Hon är väldigt bra på det. Nej, men det som man verkligen märkte är att hon har ingenting att försvara längre, utan nu går hon mot 2 februari när Centerns nya partiledare ska utses, och fram till dess tänker hon freewheela.
Mm. Ja, jag tyckte hon var jättebra. Det roligaste var den här migrationsdebatten mot Johan Persson. Det blev ju väldigt tydligt där att Sveriges 2 liberala partier har tagit två väldigt olika val i migrationspolitiken.
Johan Persson, jag är liberal.
När jag för tio år sedan
skulle fått påståendet att jag om 10 år ska stå i en debatt där Folkpartiet eller Liberalerna skulle stå på samma sida som Sverigedemokraterna i migrationspolitik, medmänsklighet och solidaritet, då trodde inte jag att det skulle hända. Nu är vi där.
Det är ju lättare för Annie Lööf att försvara den här positionen för Johan Persson, eftersom det inte egentligen är hans politik. Men jag tyckte ändå hon gjorde det bra. Det där är också en fråga där hon verkligen bottnar. Där det finns liksom en glöd hos henne och ett engagemang.
Över till vänstersidan. Vi tar Magdalena Andersson. Hon korades, som jag sa, också till söndagens vinnare. Var det välförtjänt?
Ja, hon var kul, tyckte jag.
Men hon, jag måste säga att jag tyckte att hon var i samma klass som Annie Lööf.
Nej.
Ni har varit inne på det lite tidigare. Hon verkar inte direkt hata oppositionsrollen.
Ja, men det är ju det. Det är ju mycket roligare när man inte behöver bry sig om verkligheten.
Det är riv man behöver och det liksom är nyp.
Ja, men man, behöver, är... man blir inte ansvarsutkrävd för politik som man inte genomför. Man kan ju liksom driva på hur hårt som helst, för att det finns ju ingen, alltså det finns ju ingenting att ansvarsutkräva sen egentligen. Jag tycker att det är ju bra att det finns en oppositionsledare som är lite spetsig. Det gör ju politiken roligare och det blir liksom ett jämnare spelfält. Så att det är ju glädjande på det sättet att hon liksom har tagit ett steg upp och är lite mer... lite hårdare, driver lite hårdare i debatterna.
Och Ebba Busch, när du var runt och viftade med falukorven i valrörelsen, folk trodde väl inte då att den politik du skulle föra innebar att du själv skulle få en skattesänkning motsvarande 250 falukorvar. Du kommer bli väldigt mätt, Ebba. Men barnfamiljerna, de har det tufft.
Men jag måste bara fråga, sådana här mätningar man gör när man kollar vem som har vunnit en debatt. Är det så att oppositionen var bra i helgen? Eller är det så att oppositionen alltid får bra betyg av tittarna oavsett om den är blå eller röd?
Oftast är det ju det.
Ja.
Men det är ju det här att man gärna håller på en underdog liksom.
Ja.
Det slår ju igenom.
Och rollen är friare. Man kan göra som Magdalena Andersson då, hålla på och veva lite. Det är kul.
Ja, men före valet så var det ju ofta Ulf Kristersson som vann de här mätningarna efter partiledardebatterna. Och, eller hamnade överst. Och han vevade ju inte särskilt mycket. Han tyckte inte något då heller.
Miljöpartiet representerades av Per Bolund. På förhand hade han sagt till Aftonbladet att han hade en attackplan mot Ebba Busch. Han sa så här: använder man den typen av retorik som hon angripit mig med bland annat, så förtjänar man att få de orden tillbaka.
Ebba Buschs prioriteringar kan vi däremot diskutera. Mitt när man planerade den här nedskärningsbudgeten så åkte Ebba Busch ner och satte sig på ett slott utanför Paris för att sitta tillsammans med Timbro och riskkapitalister som vill göra större vinster i välfärden. För att fundera på hur kan man ta ut ännu mera välfärdsvinster och ge till aktieägare. Det där är ju en prioritering som jag tycker att Ebba Busch bör svara på. Varför är det lösningen framåt att ta ännu mer av välfärdens pengar och ge det till välfärdskapitalister?
Är det en bra strategi?
Nej, det är inte det när man är Per Bolund. Alltså han har ju styrkor i debatter också. Det är ju sakfrågor där han också är väldigt inläst och påläst inom liksom vissa områden. Alltså debatt och attack, det är ju inte hans styrkor.
Det är inte synonymt med honom, nej.
Nej, och det blir ju väldigt, det blir ju bara svårt att titta på när det blir så obalans i Ebba Busch som gör det bra och Per Bolund som inte gör det så bra. Ja. Och hon har ju ett kort här som hon ofta drar. Det var ännu tydligare när hon hade debatten med Stefan Löfven. Och det är att hon drar att det är en man som attackerar henne på olika sätt. Att det finns liksom en maktbalans. Hon utgår från att det redan finns en maktobalans i att hon är en ung kvinna och att det är en äldre man. Och det tycker jag att det måste ju snart... De manliga äldre politikerna måste ju hitta ett sätt att hantera det på ett bättre sätt. Att det blir en bra debatt.
Att liksom vara förberedd på att hon kommer göra det.
Precis. Det är liksom... De måste förbereda sig bättre på att det är så där. Och då är ju liksom sakfrågedebatten bättre att ge sig på henne än de här andra konstiga liksom attackerna som han nu sysslade med. Jag säger inte att de är oviktiga, jag säger inte att det är oviktigt vad hon gör när hon reser ut i världen och har möten och allt möjligt. Men det blir liksom i den här kontexten är det ju inte kanske det viktigaste. Alltså det borde ju vara eld i baken på Miljöpartiet nu.
Ja.
Alltså Sverigedemokraterna har ju i många år försökt starta liksom ett kulturkrig om klimatfrågan. Och nu är ju tiden inne för Miljöpartiet att ta den stafettpinnen.
Mm.
Det var tips.
Varsågod.
Kör.
Sist men inte minst, Nooshi Dadgostar. Vi har ju tidigare pratat om hennes oppositionssving som har visat sig kunna vara rätt rejäl. Men hur gick det för henne i söndags?
Det finns inte ett enda vallöfte som de här fyra partierna håller till svenska folket. Så det är därför det blir väldigt lustigt när Ebba Busch säger att hon håller det hon lovar och talar sanning. Alltså, alla svenskar har ju nu sett det här är ett stort haveri, det som händer framför våra ögon.
Jag tycker det gick bra. Jag brukar inte tycka att Nooshi Dadgostar är så bra i debatter. Men till den här kom hon förberedd.
Och, det finns en röd tråd ja, här.
Och hon körde sin linje liksom. Hon hade en röd tråd. Och den körde hon på med. Och det tyckte det gav en stadga åt hennes repliker.
Mm. Hon är ju inte rädd för att fortsätta prata på när någon programledare försöker stoppa henne. Det är ju liksom, hon fortsätter och liksom lägger sig gärna i när andra pratar. Vad tycker ni om den stilen? Funkar den?
Men här har vi Nooshi Dadgostar som ska höja skatten med 60 miljarder i en lågkonjunktur när människor har svårt att betala räntor.
Men det handlar ju bara
och så har vi
om
de här skatten och precisionsattackerar poliser med långtid i yrket mot barnmorskor med långtid i yrket mot lärare med långtid i yrket.
Nej. Det där är inte sant. Ljug inte,
Johan. Ett ögonblick. Vi tar Nooshi Dadgostar. Nooshi Dadgostar. Hallå? Hej.
Alltså det var ju någonstans där som jag fick någon slags valrörelse PTSD. Inte för att förminska PTSD, vilket är en fruktansvärd diagnos att få. Men alltså det är stress på slaget. Den här liksom stupet till utbrändhet. Det kom väldigt nära när de här tjafsen började. Och att det är så här, det behövs inte vara så här. Hon behöver inte visa makt genom att bara inte sluta prata och bara prata över.
Ja.
Både hon och Per Bolund håller på med det jättemycket. Och det finns
och
ju
Ebba
ingen...
Busch.
Ja, sant. Och det finns liksom ingen som lyssnar eller tittar på det här. Det är ändå lite mer uthärdligt i tv för att man ser dem. På radio är det helt outhärdligt.
Så vad ska hon tänka på då till nästa debatt? Nu sa du Lena, hon var förberedd, det var bra. Är det något mer hon ska ha med sig till nästa debatt?
Nej, men det är väl lite det här att hålla sig till debattreglerna. För hon kan ju börja prata mitt i alltihopa.
Mm.
Bara för att hon tycker att det är engagerande och då säger hon någonting.
Mm.
Det är väldigt dåligt.
Man får ha ljudtekniker som är redo med att dra ner volymen när någon börjar prata när det inte är deras tur.
Det är i och för sig en sak som har hänt när man har intervjuat Gudrun Schyman vid flera tillfällen. Att man behöver ta ner regeln för att hon aldrig slutar prata. Det kanske är en vänsterpartistisk tendens.
De kanske ska bli programledare. Hörrni, tack så jättemycket för idag Lena och My.
Tack.
Tack själv.
Som lite extra julgodis här i podden så har jag ringt upp Fanny Westling som är reporter på Aftonbladet och var på Nobelfesten i lördags som Aftonbladets utsända. Hallå Fanny!
Hej!
Visst är det finns liksom som en tradition att Aftonbladet-reporten ska få dansa med så många partiledare som möjligt?
Ja men det stämmer. Aftonbladets reporter, vi har ju alltid en utskickad på Nobelfesten. För att hålla koll på alla snackisar och vad som händer. Och då är det lite tradition, precis som du säger, att den personen också dansar med olika partiledare.
Hur många prickar du av?
3.
Vilka?
Så det började med att jag försökte få tag i Annie Lööf. Men då sa hon att hon ville dansa med sin man först. Jag kände mig snabbt som en vessla när de kom upp på dansgolvet. Men när Magdalena Andersson hade dansat klart med sin man så sprang jag fram till henne och så sa jag, det är inte så att man skulle kunna få en liten dans. Så tittade hon på mig och hon bara, okej, jag för.
Det är klart bara, hon för. Vad trodde exakt. Du Fanny?
Så jag sprang in med henne och jag tänkte att dansen skulle vara ganska kort. Alltså att man lite gör det, ja, du vet, några svängar och sen så är man klar. Men hon dansade med mig alltså en hel låt som var ganska lång. Och snurrade mig till höger och vänster. Och efter vi hade dansat typ 20 sekunder, jag var helt stel för jag var inte beredd på det här. Trots att det var jag som bjöd upp. Så stannade hon mig och hon bara, jag för. Så då fick jag slappna av lite.
Var hon bra på att dansa?
Otroligt bra faktiskt. Hon hade verkligen rytm, får man säga. En som inte hade det var Johan Persson som jag bjöd upp efter. Men han ursäktade också sig själv och sa att han är stelopererad båda knäna. Lite skämsamt då.
Men hur var han att dansa med då?
Jo, men det var ju väldigt trevligt att dansa med honom. Vi stod mest, det blev liksom som vi danspratade. Och han berättade då att han skulle stanna på Nobelfesten, alltså gå direkt därifrån till partiledardebatten dagen efter.
Gobben skulle ha kul denna kväll.
han gillar ju att porträttera sig så. Som en liten rock'n'roll-kille vid grillen. Och det påpekade både Annie Lööf och Nooshi Dadgostar när jag berättade för dem att han skulle gå direkt på Nobelfesten till partiledardebatten. Så sa de, ja, ja. Han jobbar ganska hårt på att vara lite häftig.
Vem var den sista du dansade med då?
Annie Lööf.
Vad snackade ni om då?
Hon var ganska förvånad att jag var där. Och hon frågade rakt ut, hon bara, men är du här? Vi har ju sett så mycket under valrörelsen i och med att jag jobbade bara med politik då. Och så sa jag ja, och så frågade jag hur maten var och att jag tyckte den var god. Och då så sa hon, fick du sitta med vid bordet? Och då sa jag, ja det fick jag. Jag satt faktiskt ganska nära henne till och med.
Tack så jättemycket Fanny Westling för att du var med.
Tack snälla.
Programmet är slut för den här gången och vi som har gjort det är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råveder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.